Hotel Hilton som ligger nära flygplatsen. I så fall har de som sköt granaterna lyckats genomföra en exakt likadan attack som den som ägde rum i onsdags kväll då 4 granater sköts från bilparkeringen vid ett annat hotell i närheten. En av landningsbanorna vid Heathrow är fortfarande stängd och de tidigaste avgångarna med British Airways till bland annat Amsterdam och Paris har ställts in. 25 000 passagerare reser normalt alla fredagar via Heathrows 4:e terminal. Men idag uppmanas alla passagerare att först ta kontakt med flygbolagen. Fler avgångar kan ställas in och landningar dirigeras om. Det är bara ett dygn sedan 4 granater sköts mot en annan landningsbana vid Heathrow. De orsakade heller ingen skadegörelse men kaos och avbrott i trafiken. En aktion som IRA, den förbjudna irländska republikanska armén, tagit på sig skulden för. Den nya beskjutningen av Heathrow i natt kom bara några timmar efter att ledningen för Sinn Féin, IRAs politiska gren, varnat för att IRA skulle kunna gå till attack igen. Men Storbritanniens premiärminister John Major förklarade så sent som igår kväll att onsdagens granatattack inte skulle få störa försöken att få igång fredsförhandlingar i Nordirland. Nu återstår att se vilka reaktioner som kommer under dagen. Kerstin Brostrand, London.
Sydafrika, 11 mars 1994.
Hotet om öppet inbördeskrig i Sydafrika blir allt mer påtagligt. Oroligheterna i det så kallade hemlandet på Botswana har fortsatt också idag. Den sydafrikanska armén har skickat trupper och vita högerextremister har också kommit dit och råkat in i regelrätta strider.
That guy is wounded. Can you just get us some help for him, please? He's just wounded.
En man ber för sitt liv. Mannen och hans kamrater är medlemmar av Afrikaner Weerstandsbeweging, AVB, en sydafrikansk extrem högerorganisation, en organisation som vill ha ett vitt Sydafrika.
Huh? We need the ambulance for this guy that's wounded.
Han bad förgäves. Han sköts ihjäl av en soldat från det svarta hemlandet Botswana. En soldat som vill behålla Botswana svart. Det var i gryningen som 1000 medlemmar av AVB tågade in i Botswana. Ledaren i hemlandet är allierad med extremhögern. Båda ingår i Frihetsalliansen, en organisation som motsätter sig valet i april. I morse rullade också den sydafrikanska arméns pansarfordon in mot Botswana. Sydafrikanerna har tidigare blandat sig i politiken i hemlandet. Nu hälsades de med glädje och jubel när de närmade sig gränsen. ANC-ledaren Nelson Mandela kräver kraftfulla åtgärder.
It is necessary now for the government acting jointly with the transitional and heritage council to set up a structure there which is going to ensure that law and order is restored.
Det svarta så kallade hemlandet Botswana bildades 1977. Sydafrikanerna kallade det självständigt, men det erkändes aldrig av något annat land. Här kunde envåldshärskaren Lukas Mangope styra med järnhand. Här byggdes också Sun City, en syndens stad. Hit kunde sydafrikanerna resa och göra allt det som var förbjudet i själva Sydafrika. Utanför stadskärnan lever invånarna i stor misär och elände. Sydafrikas hemländer konstruerades av apartheidregimen för att få bort de svarta från de stora vita städerna. Här skulle det vita Sydafrika få sin svarta arbetskraftsreserv. I och med valet och en ny konstitution ska hemländerna inkorporeras med Sydafrika. Hemländernas ledare skulle då förlora sin makt. Oroligheterna i Botswana började i måndags. Huvudstaden Mbatu centrum och grannstaden Mafeking har vandaliserats. Butiker har plundrats och byggnader satts i brand. Sammanlagt har ungefär 100 människor skadats och dödats. Botswanas ledare Mangope har nu meddelat att hemlandet kommer att delta i valet. Härigenom splittras Frihetsalliansen. De sydafrikanska soldaterna i Bophuthatswana har bara placerats ut kring sydafrikanska ambassaden. Mannen från AVB och hans kamrater som dog för sin idé om rasåtskillnad kommer säkert att bli martyrer inom extremhögern. Om fler vita kommer att dödas, om till exempel den sydafrikanska armén öppnar eld, då kan situationen bli explosiv även på andra platser i Sydafrika.
De högerextremistiska styrkorna drog sig på eftermiddagen idag tillbaka från en flygbas som de hade besatt. Och enligt vissa uppgifter är de på väg att lämna Bophuthatswana nu.
Och åter Sydafrika den 12 mars 1994.
Sydafrikanska armén tar greppet efter det blodiga dygnen. Valets motståndare har splittrats. God afton. Efter två dygns blodiga oroligheter har presidenten i det sydafrikanska hemlandet Bophuthatswana idag avsatts. Och den sydafrikanska armén kontrollerar landet helt. Och den politiska kartan inför de sydafrikanska valen har radikalt förändrats.
Totalt 1500 man sattes in i Bophuthatswana idag. Infanteri, fallskärmstyrkor och dessutom poliser. Deras uppgift är att stoppa fler våldsdåd, men framförallt att stoppa den totala laglöshet som råder i städerna Mabato och Mafikeng. Plundringarna har fortsatt och alla försöker riva åt sig det de kunde innan militär och polis satte igång en jakt på plundrarna och stoppade förödelsen. Och Bophuthatswana kallades för hemland, erkänt av ingen utanför Sydafrika. Och när presidenten Mangope trodde att han kunde hålla sitt territorium utanför den demokratiska processen i Sydafrika, då trodde han sig ha en makt han inte hade. Extrema vita åkte dit för att hjälpa de presidenttrogna svarta. Följderna blev ett blodbad och kaos. Det blev också att ANC krävde att presidenten ska avsättas formellt.
What now needs to be agreed is that the TEC, acting together with the South African government, should agree that the situation in Bophuthatswana has now deteriorated to a point where Lucas Mangope no longer has any form of control.
Nu har Mangope avsatts. Vad som också har hänt är att den vita högerfronten har splittrats. Ledaren för den afrikandiska folkfronten, Constant Filion, hoppar av och tänker ställa upp i valet med sitt nya parti, Frihetsfronten. De vita som är emot demokratiska val, emot svart majoritetsstyre och som kräver egna vita territorier kan inte hålla sams inbördes. Vad som hände i Bophuthatswana har alltså söndrat dem ännu mer, något som ingen av dem kan ha räknat med. Det kommer med största sannolikhet att ske nya försök att sabotera den demokratiska processen. Men ju mer de extrema vita splittras, desto större blir utsikterna för att valkampanjen ska kunna ske lugnt och demokratiskt.
Positivt inom det svenska näringslivet. En rapport den 12 mars 1994.
Sverige. Det svänger snabbt i det svenska näringslivet nu. För något år sedan så var det kris och katastrof. Men idag råder närmast guldgrävarstämning när nu boksluten för förra året presenteras. Och 94 kan vinsterna bli de högsta någonsin.
Det är lördag och gott om folk i en av H&M:s butiker i Stockholm. Högste chefen har alla anledningar att vara nöjd. Vinsten steg i fjol med 25%. Och H&M säljer mer kläder än någonsin tidigare. Två av tre plagg säljs numera i någon av butikerna utomlands. Men till och med i Sverige, där detaljhandeln haft några knackiga år, har det vänt för H&M.
Vi har också påverkats av lågkonjunkturen i Sverige, men vi har påverkats betydligt mindre än vad marknaden har gjort, så vi har tagit marknadsandelar. Så om det känns nu, i alla fall för oss, så är vi på väg ur den här lågkonjunkturen. Vi har haft ett par bra, riktigt bra månader i Sverige.
Men Stefan Persson har flera skäl att vara nöjd. Aktieägarna i H&M får en rekordstor utdelning i år. 6 kronor per aktie. Det betyder 95 miljoner kronor skattefritt för huvudägaren Stefan Persson och hans familj.
Nej, jag vill inte kalla det något personligt klipp, utan det är klart att aktieägarna ska ha glädje av när företaget går bra. Precis som när man sätter in pengar på bank så ska man ha utdelning och ränta.
Och det går bra för många svenska företag just nu. Exportföretagen kränger iväg sina mobiltelefoner, bilar, mediciner och allt vad det är till utlandet och slår vinstrekord tack vare den svaga svenska kronan. Bankerna och försäkringsbolagen som nästan var dödförklarade här om året tjänar nu mer pengar än någonsin tack vare fallande räntor och höga marginaler. Och det är inte bara H&Ms vinstkurva som pekar rakt upp. Astras vinst är bland de högsta någonsin för ett svenskt företag. SE-banken är tillbaka på plus efter raset 92. Ericsson fördubblade sin vinst i fjol och Skandias vinst är den högsta i försäkringsbolagets 140-åriga historia. Och kurvan går igen för de flesta av de 90-talet börsföretag som hittills hunnit lämna sina bokslut för 1993. Från en samlad förlust runt 5 miljarder kronor 92 har bolagen nu klättrat till en total vinst på 33 miljarder kronor. Och mycket snart är vinsterna i näringslivet tillbaka på rekordnivåerna från slutet av 80-talet.
Ja, vi lämnar ingen prognos. Det kan hända mycket i detaljhandeln, det vet vi. Men det har börjat hyggligt och vi är mycket nöjda med starten.
Den 13 mars 1994, Österrike.
Hans alterplats i huvudstaden Klagenfurt i Österrikes mest konservativa bundesland, delstaten Kärnten, på gränsen till det ex-jugoslaviska Slovenien. Ett borgerskap som i vårsolen är välklätt och välgött och välanpassat tar del i valkampanjens spurt och människor är på torget för att se en politiker ta revansch. Ultrahögerns Jörg Haider. Valaffischernas slogan lyder: vår hembygd är vår framtid. Lite grön och lite reaktionär på en och samma gång. Och gångbar för de flesta partier i de flesta landsdelar av Europa i 90-talets mitt. Och för den som rest till för att i sensationalistisk lyssnad få en nypa nynazism, han blir tomhänt. Det är mycket skratt, men inget skrål och vrål. Det är godmodigt och partihövdingen klarar sig utan goriller. Det är inga uniformer, ingen atmosfär av korv och öl. Istället står Jörg Haider. Han omnämns alltid doktor Jörg Haider. Han har doktorerat juridik. Han är, för att vara partiledare ung, han är bara 44 år. Han står i talarstolen, smärt, solbränd, karismatisk, klädd i klubbjacka och pressade jeans. Långt från ens lederhosen föreställningar och låter som en mycket ordinär politiker. Han pratar dagisproblem, om kvinnor som vill arbeta och om bostadspolitik.
Ganska inkommen har mot deras våningen finansieren müssen. Gott gestern har vi wieder eine Frau getroffen, die ist Verkäuferin beim Hofer. Die hat 9000 Schilling im Monat. Und mit diesen 9000 Schilling leistet sie sich eine Wohnung mit 65
Budskapet, de allmännyttiga bostadsföretagens våningar är för dyra. Socialdemokraterna har tappat kontakten med den lille mannen. Det byggdes mer när Haiders parti, FPÖ, Frihetspartiet, FPÖ som det kallar sig, var vid makten i den här delstaten. Och där det alltså är val på söndag och Haider kan vinna. Men så vanlig är ändå inte Haider. Partiet kom till långt före Haiders tid som en reaktion mot de partier som andra världskrigets segermakter, som ju höll Österrike ockuperat ända fram till 1955, gav licens till att få verka. Frihetspartiet blev hemvist för många österrikare som haft nazistisk partibok. De var många. Ni minns skandalen med landets president Waldheim. Partiet har sen pendlat mellan ultraliberalt och mörkblåast höger. Med Haider kom en förgroning och en förnyelse. Han är en populist. Igår drev han som en österrikisk Ian Wachtmeister gick med landets traditionella ledare, det borgerliga ÖVP och socialdemokraterna SPÖ. De som nästan alltid styr riket genom sin stora koalition Schwarz-Rot. Han hackade på huvudstaden Wien. Han sa att han är för EU men inte till vilket pris som helst. FPÖ kan bli tungan på vågen och avgöra utgången i Österrikes folkomröstning om EU-medlemskap i juni. I en intervju senare med mig berättade han att partiet inte bestämmer linje, ja eller nej, förrän efter påsk. Och Haider skojade om slöseri och syftade på en lokal skandal. Det är bättre att ge mera pengar till de gamla än att bygga skidliftar där det inte finns snö. Ja, sa han, jag är för de duktiga och jag är för de anständiga. Och hans supporters och åhörare gillade vad de hörde.
So, what thinking do you about Dr. Haider?
Was ich über Dr. Haider denke, dass er der beste Mann für Kärnten ist und dass er einen Aufschwung bringen wird in Kärnten und die Parteisumpf einmal wegbringt.
Haider vet vad som är bäst för Kärnten, var ett svar. Det går inte tillräckligt bra för landsdelen just nu. Arbetslösheten har stigit från 10 000 till 27 000. Turismen har minskat. Men ingen gång, och jag följde Haider på flera valmöten, ingen gång föll han för frestelsen att hetsa mot ausländer, mot utlänningar. Det är annars hans favoritobjekt. Invandrare och flyktingar är ett lag- och ordningsproblem, säger han. Haider är den som hetskast i Österrike underblåst främlingsfientligheten. Men inte ett ord om det alltså. I valkampanjen håller han tand för tunga. Han vet vad allt för grovt tal har för pris. 1989 hade partiet vunnit 17% i landet i dess helhet. I Kärnten vann Haider och blev landets hauptmann, delstatens statsminister. Och delstaterna i Österrike har stor självständighet och statsministern har stor makt. Men två år senare snubblade han. En av hans försvunna politiker vid valmötet igår såg det som en etablissemangets komplott.
Bevölkaren gewählt worden. Sie haben ihm und der Freiheitlichen in einem sehr großen Ausmaß die Unterstützung zuerkannt und Gerd Haider ist zum Landeshauptmann gewählt worden.
Haidewald, reformer och framgångar för landsdelen, men partisekretariaten i Wien beslöt att Haider måste bort och en handfull funktionärer i Kärntens riksdag valde bort honom. Det var inte ni, Kärntens medborgare, som gjorde så. Rätt historieskrivning hade istället varit att berätta att Haider föll i ett misstroendevotum sedan han i en ordduell med en socialdemokrat sagt det oförlåtliga. Hitlers tredje riket svarade i alla fall för en ordentlig arbetsmarknadspolitik, och det är mera än vad er regering i Wien förmår. Foten i munnen och Haiders karriär skulle enligt all rimlig slutledning vara slut. Men inte. Haider är kvar som partiledare, och i senaste opinionsmätningen här i Kärnten har han 31% och han knappar in på ledaren Socialdemokraterna som har 39. Nå, frågade Haider, vilken blir utgången?
Ja, wir werden morgen ein großartiges Wahlergebnis haben und einen großen Schritt nach vorne machen, um den Landeshauptmann, sprich den Ministerpräsidenten in Kärnten, wiederzustellen.
Und das ist eine große Revanche, ja?
Ja, geht nicht um die Revanche, sondern es geht um die Rettung Kärntens vor einer wirtschaftlichen Pleite. Und hier müssen die besten Kräfte mobilisiert werden.
Vi får en stor upplevelse och kan återställa den riktige landeshauptmannen på hans plats. Om detta, frågade jag, är detta en revansch? Jag vet inte om det är revansch, svarade Haider, men det är en räddning för Kärntens näringsliv. Och här måste de bästa krafterna mobiliseras. Men många i Österrike fruktar vad dessa så kallade bästa krafter kan ställa till med. Först vid EU-omröstningen, sedan det riksvalet i oktober.
Staffan Heimersson från Kärnten, Österrike.
England, London, 13 mars 1994. Ytterligare en attack mot Heathrow flygplatsen.
From the Sky Satellite Network. This is Sky News.
Good afternoon. The commander of the anti-terrorist squad says police will widen their search for IRA mortars after the third attack on Heathrow Airport in 5 days. The latest strike happened just after 8 o'clock this morning and followed coded warnings to Sky News and other organisations. Two metal cylinders were found at the southern side of the airport and one mortar shell struck the roof of Terminal 4. Police found the launcher well camouflaged on scrubland close to Bedfont Road near the airport's south perimeter.
Four mortar bombs were fired shortly after 8 o'clock this morning. One hit the roof of Terminal 4. The remaining three landed in the apron area, but all failed to explode. An extensive police search led them to a second-hand car yard near the southwest perimeter fence. Hidden in scrubland, dug into the ground and even covered with turf, they found a five-barrel launcher.
Clearly now, we are looking not only for vehicles, not only for mortar-based plates which are visible by the eye, but we have to consider the means by which we can detect something which is buried in the ground. And let me remind you, that involves a search of an area, as was described yesterday, the equivalent to 10 miles in length and perhaps up to 3/4 of a mile wide.
The attack followed the same pattern as the previous incidents. Coded warnings were received by news organisations at about 6:30 this morning. Police instigated a search of runways and terminals, and the southern runway was closed down. But an hour and a half later, the signal was given to reopen the runway just as the mortars were being launched. The staff at the airport's catering site near Terminal 4 had been led to safety after a security officer there had taken a telephone warning. And Sky was interviewing him when there was a small explosion as the mortars were fired. Terminal 4 was evacuated and closed down for a while. Some planes had to be diverted and there were inevitable delays. The fear now is there could be further loaded mortar launchers hidden around the Heathrow area. And despite an increased police presence and tightened security measures introduced after the first two attacks, the authorities seem to be powerless to stop them. Alex Crawford, Sky News.
Den 14 mars 1994. Kina och USA försöker ju närma sig varandra rent handelspolitiskt, men det går ingen vidare.
När USAs utrikesminister Warren Christopher nu har avslutat sitt besök i Kina så står det klart att man inte har nått något resultat i frågan om de mänskliga rättigheterna i Kina. Något som är ett villkor för att Kina ska få behålla sina privilegier i handeln med USA.
När Warren Christopher i morse summerade vad han åstadkommit under sitt 3 dagars besök i Kina var det i stort sett enda positiva han kunde komma på i fråga om mänskliga rättigheter att kineserna nu åtminstone förstod den amerikanska inställningen. Men han kunde också trösta sig med några små kinesiska eftergifter som exempelvis en redogörelse för drygt 200 fångar som amerikanerna tror är fängslade av politiska skäl liksom 2 kinesiska utfästelser. Dels att de ska fortsätta diskussionen med internationella Röda Korset om att få besöka kinesiska fängelser. Dels att de ska undersöka sin störning av Voice of Americas radiosändningar till Kina. 2 sidoavtal har också tecknats om att amerikanska diplomater ska få undersöka att Kina inte exporterar varor som tillverkas i fängelser och fångläger till USA och om fortsatta kontakter mellan kinesisk och amerikansk militär. Men inte ens Warren Christopher ville beskriva detta som det avgörande genombrott som den amerikanska regeringen önskat sig, även om delar av de kinesiska utfästelserna ingår i president Clintons kravlista för att förnya Kinas handelspolitiskt gynnade status. Enligt de flesta bedömare, som exempelvis här i en BBC-intervju, Deborah Vaughan, amerikanska ABCs Peking-korrespondent, har besöket tvärtom varit närmast ett totalt fiasko.
This trip has been an absolute disaster. Secretary Christopher apparently thought about canceling it, or at least considered canceling it, several days before he arrived. And I think in retrospect, he perhaps should have done it. And since he arrived, it doesn't seem to improve much. And I don't think that either side has reported any kind of progress whatsoever.
Kineserna satt istället hårt mot hårt i vetskapen att när Clinton senare i år ska besluta om Kina ska få behålla sin ställning som mest gynnad nation i sin handel med USA tvingas han väga värdet av mänskliga rättigheter i Kina mot värdet av hundratusentals amerikanska jobb som är beroende av fortsatt handel med världens snabbast växande marknad. Och kineserna vet att amerikanerna vet att andra länder, inte minst Japan, är mer än villiga att fylla de amerikanska företagens plats i Kina. Bengt Törner, Hongkong.
Den 14 mars 1994. Åter en tankerolycka med oljekatastrof som följd.
God kväll. Först till kollisionen i Bosporen igår kväll. Det stora tankfartyget brinner fortfarande. Hittills befaras minst 20 besättningsmän ha omkommit. Och olja fortsätter att läcka ut i det smala sundet mellan Europa och Asien. Ännu en oljekatastrof tycks vara ett faktum.
Ett inferno av brand och rök. Omedelbart efter kollisionen sent igår kväll antändes oljan. Båda fartygen började brinna. Förtvivlade besättningsmän blev kringrända av rök och lågor. Över 20 döda, 10 saknas och 26 skadades. Stora mängder rysk råolja läckte ut då tankfartyget rammades av ett fraktfartyg. Kollisionen skedde i den norra trånga mynningen av Bosporen. Där är det bara någon kilometer brett. Vindarna är svaga och det brinnande tankfartyget har kunnat boxeras ut på öppnare vatten för att släckningen ska underlättas. Kvar i sundet är fraktfartyget som strandat. Enligt uppgift har 3 av fartygets 8 oljetankar skadats, antänts och läckt. Oljetanken hade över 90 000 ton råolja ombord. Det betyder att kanske 30 000 ton läckt ut. Då är det en stor oljekatastrof. Men kanske möjligheterna finns att begränsa de synliga miljöskadorna på stränderna tack vare lugnt väder. Bosporen är nu avstängt och alla andra fartyg måste vänta. Turkiet har i många år påpekat riskerna med oljetransporterna genom Bosporen. Men ett internationellt avtal tvingar Turkiet att släppa igenom all trafik.
Mars 1994. Sverige och det evinnerliga flyktingproblemet.
Ytterligare 7000 flyktingar från Bosnien kommer till Sverige före 1 juli. Det tror invandrarminister Birgit Friggebo. Orsaken är att Invandrarverket nu lägger om proceduren för att välja ut flyktingar. Och det sker efter FNs kritik mot Sverige för byråkrati och tröghet.
7300 bosniska flyktingar lovade Sverige ta hand om, men hittills har bara 340 kommit hit. Resten sitter i läger i Kroatien där Invandrarverkets utsända granskar deras fall ett för ett. Men nu överger verket den rutinen efter kritik från FN, och därmed ska de svenska löfterna äntligen infrias. Men är det inte pinsamt med kritiken från FN?
Jag tycker att det är bra att det blir en ändring, och Invandrarverket har uppenbarligen använt ett gammalt system, nämligen att de själva vill vara med på plats. Och nu sker en ändring och det tycker jag är bra.
Men det behövdes ändå att FN hutar åt Sverige?
Ja, hutar åt. Vi har haft långtgående diskussioner med UNHCR och FN hela tiden sedan kvotbeslutet kom om hur man ska utnyttja den mycket stora kvot som Sverige har ställt till förfogande. Mm.
Att det då hittills bara är 340 eller någonting sånt som har kommit hit, visar inte det att i flyktingpolitiken är vi väldigt duktiga på att byråkratisera och krångla till saker och ting?
Det tror jag inte man kan säga. Vi tog på under kort tid emot 100 000 ungefär asylsökande, och det klarade vi av. Och framförallt våra myndigheter att skaffa förläggningsplatser och att se till att människor fick omvårdnad och omsorg.
Friggebos egna partivänner kallar samtidigt flyktingpolitiken snål och restriktiv, och kritik utlovas mot invandrarministern när Folkpartiets styrelse möts på.
Nu 40 000 bosnier som flyttar ut till kommunerna, skaffar sig egna bostäder och ska nu integreras i Sverige. Vi har sedan andra världskriget inte haft så många som har fått etablera sig i Sverige. Det är ett utslag av en generös flyktingpolitik.
Tusentals kosovoalbaner som fått avslag på sina asylansökningar i Sverige flyr istället till Norge. Det är organiserade ligor som nattetid under falska förespeglingar smugglar flyktingarna över gränsen, och de får betala dyrt.
De kommer nattetid. Hela familjer som lämpats av på mörka vintervägar. En mil in på den norska sidan bor Mary Åsen. 10 gånger har de fått hjälpa strandsatta flyktingfamiljer som kommer att knacka på.
De hade mellan 2, 4 och 5 barn, och så det är 10 gånger då, så är det ju en 40-50 stycken personer.
Som har kommit hit?
Ja.
Och de kommer alltid nattetid?
De kommer alltid mellan 12 och halv 4 på natten. det är förfärligt att en del, det är ju maffiaverksamhet, tror jag.
Brukar flyktingar få betala?
Ja, det varierar lite grann på hur långt bortifrån i Sverige de kommer, men det är från 2 till 10 000 kronor.
Bara här i Haldens polisdistrikt som gränsar till Bohuslän, Dalsland och Värmland har polisen tagit emot 375 asylsökningar i år. Förra året 821 stycken. De flesta är kosovoalbaner som fått nej på sin asylsökan i Sverige. Skender, som är tolk hos polisen i Halden, vet att flyktingarna knappast har någon chans att få asyl i Norge. Han vet att de luras på sina besparingar av människosmugglare.
In i fängslet med dem, släpp dem, aldrig fri. Ja, det är verkligen omänskligt. Det kan inte vara mänskligt heller.
Den 14 mars 1994. Arbetslösheten i världen kommenteras.
Aldrig någonsin i världshistorien har arbetare fått utstå en så mördande konkurrens. Ökad frihandel för varor och kapital. Om arbetskraften blir för dyr flyttar företagaren sin fabrik där arbetarna är billigare. 36 miljoner människor i den industrialiserade delen av världen saknar idag arbete. Den värsta arbetslösheten sedan depressionen på 30-talet. De flesta arbetslösa finns i Europa. En viktig orsak är kostnaden för arbetskraften. Genomsnittlig timlön inom tillverkningsindustrin. EU 157 kronor, USA 132 kronor och Japan 131 kronor. Jämfört med USA och Japan har också EU större kostnader för semester, kortare arbetstid, sociala förmåner och pensioner. EU-länderna har också en mer utbyggd offentlig sektor. Skolor, sjukvård och bostäder bekostas till stor del av skatter som samhället driver in. Offentliga utgifter som andel av bruttonationalprodukten, EU 49%, USA 37% och Japan 32%. Problemet uppstår när EU-ländernas industrier läggs ner på grund av konkurrensen utifrån. När jobben försvinner, försvinner också inkomster till staten. Men kvar finns de sociala skyddsnäten. Det leder till underskott i statsfinanserna, inflation och en ännu värre arbetslöshet. Arbetslöshet 1993% av arbetskraften. EU 10,6%, USA 6,7% och Japan 2,5%. Lösningarna som världens rika och mäktiga diskuterar i Detroit är obehagliga. Lägre löner, mera arbete, större löneskillnader och sämre samhällsservice. Den hårda men rättvisa marknaden ska avgöra vem som ska få jobb och hur stor lönen ska bli. Fast frågan är om den är så särskilt rättvis. I USA lever 30 miljoner människor utanför samhället. Och de som har jobb kan ofta inte leva på lönen. Baksidan av den exempellösa japanska framgången är långa arbetsdagar och underkastelse inför arbetsgivaren. Japan och USA vill nu tvinga på Europa sina lösningar. För när Europa köper allt färre amerikanska datorer och japanska bilar blir också amerikaner och japaner arbetslösa. I Detroit är de rika och mäktiga mer intresserade av balans i världsekonomin än av nationellt självbestämmande.
Den 14 mars 1994. Den svenska kärnkraften.
I 1,5 år har nu Sveriges äldsta kärnkraftsreaktor Oskarshamn 1 stått stilla. Vid 22 års ålder har den fått ålderskrämpor. I jakten på sprickor och andra skador har reaktorn tömts på sitt innehåll. Något sånt har aldrig gjorts tidigare. Och för första gången jobbar människor nere på botten av en reaktortank.
De rustar sig inför arbetspasset. De ska jobba där ingen tidigare trodde att man kunde vistas. Nere på botten i en kärnreaktor.
Arbetsplatsen är O1:an, Sveriges äldsta reaktor. I 1,5 år har den varit avstängd för reparationer. Nu ska varje millimeter gås igenom.
Det är fullt möjligt att jobba här nere och det går att jobba på ett bra sätt. Däremot så finns det väl, det finns en risk att vi kan ha lös aktivitet, så därför så alla som går ner och jobbar här, de får på sig särskilda lufttäta dräkter.
Reaktorn har tömts på allt sitt innehåll. I bassängen intill ligger bränsle och styrstavar. Radioaktiviteten i reaktorn är borttvättad. Strålningen är inte högre än vid vanligt underhållsarbete i reaktorinneslutningen. Däremot kan det lossna partiklar vid arbete där nere till det som dräkterna ska skydda mot. Det är 23 meter ner.
Så vitt jag vet är det väl ingen i västvärlden som har gjort det jobb vi gör här nu. Så det är ett väldigt intresse från omvärlden med det vi håller på med.
Det är bland annat det här som är orsaken till reparationerna. En spricka på ett rör i reaktortanken. O1:an börjar få ålderskrämper. Hösten 92 stoppades driften.
De arbeten vi har gjort inklusive provningen kostar drygt 300 miljoner kronor. Och sen till detta kommer då delägarna som måste köpa ersättningskraft.
Totalkostnaderna blir alltså mycket högre. Hur mycket högre vill OKG-ledningen inte avslöja. Miljöorganisationen Greenpeace har beräknat kostnaden till 2 miljarder totalt och anser att reaktorn bör skrotas. De liknar reparationen av den vi har lappa och laga på en gammal Volvo och hoppas att den ska gå. De här bilderna är från en demonstration utanför kärnkraftverket i somras. En av delägarna, Stockholm Energi, har också krävt att O1:an läggs ner. Och miljöminister Olof Johansson vill att den ska vara tagen ur drift 97.
Vi tänker få O1:an i skick så att den går sin tekniska livslängd ut. Och det är den uppgiften vi har just nu.
Och den beräknade livstiden, det är 20 år till. Med det perspektivet är reparationer en lönande affär för ägarna. Nu kostar reparationerna 500 000 kronor om dagen. Även om de var dubbelt så dyra, 1 miljon om dagen, skulle det vara lönsamt. Och så länge verkligheten ser ut så fortsätter lappandet och lagandet på gamla O1:an.
15 mars 1994. Åter ett offer i den så kallade Whitewater-affären i USA.
Washington har Whitewater-affären krävt sitt andra offer. Biträdande justitieministern Webster Hubble har lämnat in sin avskedsansökan.
Det finns ingen glasklar koppling mellan Webster Hubble och affärerna kring fastighetsbolaget Whitewater och Sparbanken i Arkansas. Men det är ändå Whitewater-utredningen som fått honom på fall. Hubble var delägare i den advokatbyrå där Hillary Clinton också arbetade och var delägare. Den så kallade Whitewater-utredningen synar nu också advokatbyråns verksamhet i sömmarna. Och i svallvågorna av den utredningen har det kommit anklagelser mot Hubble om olika oegentligheter. Av allmänt intresse är närmast att han misstänks ha tagit för mycket betalt av en del kunder, bland annat av den federala regeringen när han var ombud för staten i ett mål. Webster Hubble sa vid sin avgång igår att han inte har gjort något fel, men att han inte kan koncentrera sig på sitt jobb vid justitiedepartementet medan anklagelser reses mot honom för saker som han påstås ha gjort under sin tid i Arkansas. Hubble har varit en betydelsefull person i Arkansas i mer än 15 år. Han har varit både borgmästare i Little Rock och ordförande i Arkansas högsta domstol. På justitiedepartementet var han biträdande justitieminister och tredje man i hierarkin. Hans avgång beklagades av justitieminister Reno som sa att hon har den största respekt för Hubble och att hon inte har ord för att säga hur ledsen hon är över hans avgång. Men republikanerna i kongressen var förstås nöjda. De har krävt hans avgång i veckor. Hubble är en personlig och politisk vän till familjen Clinton sedan 20 år tillbaka. Och hans avgång ökar misstankarna om att allt inte står rätt till i den röra av händelser som går under beteckningen Whitewater. Så det var en dålig dag för presidenten igår. Hustrun Hillary svarade på journalisternas frågor om Whitewater för första gången på flera månader. Men hon sa egentligen bara det hon sagt tidigare, att de inte har gjort något fel, bara en dålig investering. Hon verkade pressad och parerade inte frågorna med samma blandning av charm och skärpa som hon brukar. Det behövs nu minst en vecka utan nya avslöjanden eller avgångar för att presidenten ska kunna få medierna och allmänheten att inrikta sig på andra frågor än Whitewater. Staffan Ekendahl i Washington.
Europaunionen, EU, 16 mars 1994.
P4, Radio Göteborg.
Fiskefrågan avgjord mellan Norge och EU.
Ja, förhandlingarna mellan Norge och EU om fisket blev alltså klara i natt. Och statsminister Gro Harlem Brundtland hemma i Norge var nöjd.
Vi har i natt fått en god lösning, också för norsk fiskerinäring. Och regeringen kan därför slå fast att vi har uppnått en avtal med den europeiska unionen som tar vare på norska resurser och som tjänar norska intressen.
Det var en glad och lättad norsk statsminister som vid en presskonferens tidigt i morse kunde konstatera att medlemskapsavtalet mellan EU och Norge var klart. Vi har nu en historisk möjlighet att vara med och påverka hur det framtida Europa ska se ut, sa Gro Harlem Brundtland. Avtalet är bra och jag kommer att rekommendera det norska folket att rösta för ett EU-medlemskap. Gro Harlem Brundtland berömde de norska förhandlarna och tillstod att det var riktigt och rätt av Norge att gå ut med hårda krav och en hög målsättning. Att Norge nu tvingades ge EU cirka 4 500 ton fisk i utökade kvoter per år och att Norge efter en övergångsperiod på 3,5 år förlorar den formella kontrollen över hur fisket ska bedrivas i de norra vattnen ser inte Gro Harlem Brundtland som något nederlag. Redan nu börjar beska kommentarer från fiskarnas fackorganisationer och från nej till EU-rörelsen att höras i norska medier. Avtalet betecknas som ännu sämre än väntat. Men Gro Harlem Brundtland uttryckte förhoppningar om att EU-debatten i Norge skulle hållas i en nyanserad och saklig ton. Ett datum när folkomröstningen ska genomföras är ännu inte bestämt, men enligt den norska statsministern talar allt för att den hålls i slutet av det här året. Johan Fredriksson, Oslo.
Avtal klart med Norge alltså, men EU-länderna är fortfarande oense om vilka röstregler som ska gälla om nya länder kommer med. Och de här diskussionerna kommer inte att fortsätta förrän nästa vecka. Jan Ström, vad betyder det här för Sverige?
Ja, det betyder att den riksdagsmajoritet i Sverige som vill att Sverige ska kunna bli medlem i EU från 1 januari nästa år får det svårt. Det är inte alls säkert att man kan hålla den här tidtabellen. Men viktigare är kanske att det här är eventuellt en mycket, mycket stor EU-kris i vardande om de inte löser det här nästa tisdag. Och möjligheten att gå med i ett EU som är i mycket, mycket stor kris, det är något helt annat. För då är det inte alls säkert att de ens har tid eller lust eller möjlighet att kunna ägna sig åt att ta emot nya medlemmar. Då kan det hända att de måste lösa det här problemet internt först. Och det kan ta lång tid om det verkligen blir allvar av det.
Hur allvarlig är den här krisen egentligen?
Ja, det här är med rösträttsreglerna som man diskuterar. Det är en debatt som EU-länderna hade försökt skjuta upp några år och sa att det här ska vi ägna oss åt först när alla de här länderna har blivit medlemmar. Men Spanien och Storbritannien kunde inte riktigt hålla fingrarna från fatet och man var tvungna att ta den här diskussionen nu. Det är klart att ett EU med kanske upp till 4 nya medlemmar och flera nya medlemmar i Östeuropa som står och väntar är ett helt annat EU och att maktfördelningarna inom länderna då förändras. Och när man nu har börjat peta det här problemet, då kan man nog inte hålla sig ifrån att faktiskt lösa det innan man tar in de nya medlemmarna. Och då är det nog en ganska svår kris de har framför sig.
Jan Ström, utrikesreporter på Ekot.
Finlands neutralitetspolitik igen. 16 mars 1994.
Då gäller det Finlands neutralitetspolitik under det kalla kriget. Finlands försvarsminister sa ju häromdagen i Ekot att hon är beredd att offentligt låta oberoende forskare granska Finlands neutralitetspolitik. Men nu visar det sig att hennes egen kanslichef försökt tysta chefen för landets fredsforskningsinstitut och hindra honom från att ens uttala sig om Finlands militära samarbete med Sverige. Christer Larsson.
För över ett år sedan sände Ekot en intervju med Sveriges förre försvarsminister Anders Thunborg.
Av informationer om Sovjetunionen och sovjetiska trupper och koncentrationer och sånt.
En av dem som i radio hörde Thunborg detaljerat bekräfta ett hemligt militärt samarbete mellan Sverige och Finland var chefen för det finska fredsforskningsinstitutet i Tammerfors, Dr. Jyrki Kekkonen. Han utgick ifrån att Anders Thunborg vet vad han talar om och sa det i en finsk tidningsintervju. Det kunde inte hjälpas att han därmed gick emot den högsta finska försvarsledningens försäkringar om motsatsen, med avsättningshot hängande över samtliga, om de ljuger. När intervjun publicerats ringde telefonen hemma hos Dr. Jyrki Kekkonen. I luren den finska försvarsministern Elisabeth Rehns högra hand och kanslichef, generalen Aimo Pajonen.
Kanslichefen från försvarsministeriet ringde till mig och sa det att man skulle vara tyst om de här sakerna. För han sa det liknande där, att det var förräderi.
Att du var en förrädare?
Ja.
Vad tror du det är som gör att de här frågorna än idag tycks vara så oerhört känsliga?
Det var också förra året då Elisabeth Rehn sa det att om någonting riktigt har hänt och det kommer upp, då kommer huvudena falla någonstans.
Det sa Jyrki Kekkonen som är chef för det finska fredsforskningsinstitutet i Tammerfors. Reporter Christer Larsson.